Vilka åtgärder behövs egentligen för att mer kapital ska gå till bolag som bidrar till minskade utsläpp och grön energi? Vad ger mest output för klimatet? Att investera i ny grön teknik eller äldre bolag som har stora möjligheter att minska sin utsläpp? Det ska vi fokusera på i dagens avsnitt av Albinssons Agenda. En podd om hållbarhet med mig, Jenny Albinsson, expert på klimat och miljö på Företagarna. Jag säger varmt välkommen till Kashar Farmanbar, investerare, styrelseledamot och tidigare energi- och digitaliseringsminister i regeringen Andersson mellan november 2021 och oktober 2022. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket, kul att vara här.
Tack, kul att ha dig här. Kan inte du börja och berätta lite kort om dig själv?
Ja, Kashar Farmanbar heter jag och har varit energiminister, men jag har största delen av mitt yrkesliv jobbat med företag. Jag har varit IT-entreprenör under lång tid, byggt upp, sålt bolag, jobbat inom politik, både kommunalråd i opposition och statsråd, alltså minister nu senast. Och nu jobbar jag då på andra sidan av företagandet, kan man säga, med att investera i bolagen, tjänstgöra i styrelser och hjälpa bolagen att växa och nå framgång.
Och nu blir det här kanske en liten personlig fråga, men du har ju ändå varit energiminister, så jag måste ändå ställa den här frågan. Du kastades ju mer eller mindre in i en energikris under tiden som minister. Ja. Hur hanterade du det och vilka lärdomar och insikter fick du med dig under den tiden? Hur påverkade det dig?
Den personliga lärdomen var att jag trivs väldigt bra under stress. Det var bättre än jag trodde. En annan lärdom, det var att det är otroligt mycket brus där ute i media. Och man ska börja agera efter bruset. Och det finns både antagonistiskt brus, alltså betald påverkansoperation av något annat land. Det kan vara andra intressen. Det kan vara olika typer av bolagskonstellationer som har vissa intressen. Internationella bolag eller sådär. Eller det kan vara politiska motståndare. Så börjar man agera efter det, då hamnar man helt fel. Man måste stå pall när det blåser och hålla och tro på sin linje. Det betyder inte att man ska slå sitt huvud blodigt i väggen om det inte funkar. Men däremot så måste man ändå stå pall. Och det var verkligen en lärdom. En annan lärdom som var lite roligt var att under den tiden så var också Sverige EUs största exportland när det kommer till el. Vi exporterade mest el eftersom det var på sommaren där, så var det för varmt för kärnkraftverken i Frankrike, så att då kunde de inte köra på full effekt och de var lite gamla och behövde renoveras. Mm. Så att Frankrike, som vanligtvis brukar vara största elproducenten eller elexportören, tappade den platsen. Så Sverige blev den största elexportören. Och den, någonstans det beskedet som man kunde, eller med den respekten som man fick i EU-kretsar, var lite häftigt att se. Jag berättade för dåvarande jordbruksministern om hur jag hade pratat med en av kommissionärerna och krävt att vi behöver en viss regeländring för att Sverige ska kunna betala ut de här elstöden som vi behövde till hushållen och sådär, och hur snabbt det gick. Och hon bara, ja, det är inte riktigt så jag blir behandlad när jag kommer dit, för att Sverige är ett ganska litet land som jordbruksland i EU, men då var vi stormakt i elproduktion.
Just det, okej. Nu kanske vi behöver byta fokus här på vad du känner. Ja, men du jobbar ju med investeringar idag. Och hur ser det ut? Kan du berätta lite om ditt arbete och ditt styrelseuppdrag?
Jag jobbar med klassiska investerare, private equity fonder eller liknande. Jag har några som jag jobbar mer med, där vi kollar på bolag att investera i, och min ingång är oftast tech och hållbarhet för att kunna hitta och bygga större grupperingar av bolag som jobbar inom hållbarhet, så grön omställning, eller om det är en tydlig tech. Som gammal IT-entreprenör och datanörd så är det något jag verkligen brinner för oftast också. Och sen så gör vi investeringar. Jag gör oftast en egen parallell investering vid sidan av de här större investeringsbolagen, och sen så har jag möjlighet att tjänstgöra i styrelserna för att kunna hjälpa bolagen, eller gör en separat konsult, liksom konsult advisor roll i bolagen.
Just det. Och det här kanske blir en liten självklar fråga för dig, men om vi börjar med det very basic. Varför är det viktigt att det går mer privatkapital till företag som bidrar till klimatomställningen?
Men jag tror så här, någonting som vi har sett under de senaste åren, senaste 8-10 åren i Sverige, och vi börjar se det globalt också, det är att hållbarhet är lönsamt. Den gröna omställningen är lönsamt. Och då kommer fler att vilja investera där. Den investeringsviljan är bra för att det blir både lönsammare men också att det är bra för klimatet och bra för vår tillväxt och bra för vår självständighet som den gröna omställningen bidrar till. Men jag tror att fler kommer att vilja där. Så jag skulle vilja vända på frågan. Varför ska man som investerare inte vara där en av de mest lönsamma segmenten som finns på marknaden idag?
Och om man då är en investerare, hur ska man tänka för att ta det första steget och börja investera i ett impactbolag? Vilka faktorer ska man beakta när man utvärderar företagen?
Och jag kan inte riktigt göra mig som talesperson för en allmän kunnig sån, men jag kan utgå från min egen process. Jag brukar vilja förstå bolaget, jag brukar vilja förstå marknaden. Kan jag den här marknaden, kan jag var det här tar vägen, förstår jag prismodellerna, potentialen i produkten, förstår jag tekniken bakom produkten oftast, för det finns ju oftast en teknik då. Men till syvende och sist, när det kommer till impactbolag så investerar man i människor. Mm. Så man måste se till att den personen, de entreprenörer som driver det är sådana som driver det. För även om affärsplanen är helt fantastisk, det kanske finns patent på produkten just nu och så. Någonting man vet med planer är att de kommer att ändras. Och har man rätt person vid rodret så kan man ändå klara en förändring av affärsplanen eller om marknaden skiftas på något sätt. Och därför så blir det väldigt mycket investering i person. Förutom allt det här andra att man kollar på lönsamhet. Oftast impactbolag kanske inte har nått lönsamhet än. De hoppas nå lönsamhet. Mm. Men man kollar på marknadsläget. Man kollar på potentialen på produkten och tekniken och så.
Mm. Och impact kan ju handla både om investeringar i ny grön teknik. Men även investeringar som möjliggör en omställning i äldre bolag. Som har stor potential i att minska sin klimatpåverkan. Och jag tänker lite spontant att det kan vara lätt att dras med i en viss jargong och lockas av det som är nytt och fräscht och faktiskt glömma bort att räkna på effekten, att jämföra vilka investeringar som är mest effektiva ur ett impactperspektiv, om du förstår vad jag menar.
Mm, absolut.
Hur går dina tankar kring detta?
Ja, alltså, jag känner mig ibland som en klassisk grå sosse på det sättet. Jag vet att när vi pratade om hur vi ska göra Sveriges investeringar eller hur vi ska göra Sveriges satsningar på energisektorn så var jag väldigt mån om att förstå varifrån kommer utsläppen. Och då kunde man konstatera, om man behöver gå till internationella energiorganet, så konstaterar man att de tre största utsläppssegmenten som vi har i världen, det är energiproduktion, det är transporter och det är tung industri. All right, energiproduktion är ingen utsläppsmotor i Sverige, men de här andra sektorerna behöver vi åtgärda. Och då är därför vi började också åtgärda väldigt mycket elektrifieringen av fordon, elektrifieringen av tung industri för att kunna åtgärda det. Lite på samma sätt behöver man resonera när man investerar. Man behöver se var finns den stora marknaden, var får man störst effekt för sina investeringar hos den som är beredd att betala för det. Och jag tror att den lärdomen, den är på många sätt likvärdig mellan politik och näringsliv. Det är bara att man kanske lägger in olika nycklar när man mäter.
Mm, exakt. Och hur skulle du säga att man mäter och följer upp resultat när målet är impact för lönsamhet?
Jag ska ärligt säga att de flesta bolag kommer att behöva nå lönsamhet.
Mm.
Så det är väldigt svårt att driva en ren affärsmässigt förlustverksamhet för att ge förhoppning om att det så småningom ger impact. Så att där måste man hitta en form av lönsamhet för den affären. Och det tror jag också är en hygienfaktor, att man måste faktiskt göra det i affärssammanhang. Vanligtvis när man investerar så gör man en liksom lönsamhetsanalys. Vad är omsättningen, vad är EBITDA, vad är vinsten för det här bolaget? Och sen utgår man ifrån det och värderar bolaget till en multipel av någon variant av de här siffrorna enligt någon beräkning. På impact så hoppas man ju på en förändring som leder någonstans. Men den förändringen, rent krasst i vår värld, har vi ju i åtminstone de senaste 600 åren, minst troligtvis mycket längre, har haft en tydlig modell. Och det är ekonomisk mättal. Vi mäter den här typen av framgång med ekonomi. Och då blir det ju att vi gör en prediction på hur mycket lönsamt kommer det här bolaget att vara inom sitt segment där den ska göra impact i framtiden. Och utifrån det så med lite förhoppningar och lite tilltro så hittar man en värdering där man gör investering.
Och har du några tips för dem som vill komma igång med att investera i impactbolag?
Alltså jag går tillbaka till det. Mitt största tips är att förstå marknaden. Mm. Det är väldigt lätt att komma in och fastna i en hype om man inte på riktigt kan marknaden. Därför jag försöker också hålla mig inom hållbarhet och tech, för det är en marknad som jag ändå förstår relativt väl. Jag ska inte säga att jag kan det väldigt, väldigt bra, men jag förstår mer än vad jag kan många andra marknader. Det tror jag är A och O. Och den andra, se till att hitta rätt person. Entreprenören kommer att vara väldigt, väldigt viktig för att det här ska lyckas. Både med resultatet, alltså impact-resultatet, men också det ekonomiska resultatet.
Mm. Men finns det några enkla sätt att avgöra om företag eller idéer är hållbara och lever upp till vissa former av miljökrav till exempel? Och hur vet man att det hållbara företaget man investerar i idag också är hållbart inom ett par år?
Det vet man inte.
Nej.
Det är faktiskt jättesvårt att veta det. Här måste man ha tilltro och förtroende för de personer man ger sig i affär med, att de också har en vilja att göra det här hållbart. Men jag ska också säga att under de här åren, jag tror faktiskt dubbelitaliens bokföring som vi nu använder, så där har funnits i 600 år, tror jag. Någon kanske kommer på att jag har fel, men jag får med att det är där kring. Det har vi gjort i rätt många år, det kan vi. Nu kommer CSRD från EU, där vi ska på samma sätt som vi har gjort den här ekonomiska beräkningen också ska göra en hållbarhetsberäkning som ska in i rullarna varje år. Och det kommer inte ha 600 år bakom sig. Så det kommer att vara en del barnsjukdomar så att säga i det här systemet. Men det kommer att vara ett väldigt bra sätt ändå för att kunna se vartåt man är i hållbarhet med bolaget. Det är åtminstone den mest konkreta, tydligaste försöket jag har sett någonsin på att faktiskt göra hållbarhet mätbart.
Och det har vi också haft i tidigare poddavsnitt, pratat om just de här regelverken som kommer från EU och hur man kan jämföra investeringar som är hållbara. Ser du några lag eller regelförändringar som krävs för att få till mer gröna investeringar?
Jag tror att regelförändringar är nödvändiga för att skapa en sån stor förändring på marknaden som till exempel gröna investeringar är, och med den stora impacten som väntas. Om man kollar på vad som har hänt de här senaste åren, det är att green has become profitable. Det har blivit lönsamt att investera grönt. Det har blivit lönsamt att driva gröna bolag. Det kom inte helt naturligt. Det kom sig av just regelförändringar som ledde till att vi såg ett marknadsskifte där marknaden själv blev mer lönsamt för grönt. Och där finns det en lång rad med lagar som vi har genomfört som vi behöver nog stärka också längre fram. Några exempel på det vi har gjort, det är ju till exempel Industriklivet som hjälpte till i industrierna att ställa om till mer grönt, de här stöden som för energieffektiviseringar, reduktionsplikten, love it or hate it, den bidrog till att marknaden förberedde sig för att göra mer grön bränsle. Just nu säljs inte det bränslet framförallt till svenska producenter, men den säljs till internationella producenter eller kunder som vill ha det gröna bränslet. Och jag tror att den här typen av regelförändringar har skapat lönsamhet i branschen. Jag tror att vi kommer att behöva fortsätta med den här typen av lagar och regelförändringar på en europeisk men också på en nationell nivå. För oss i Sverige är ju det här selling point. Det här är ju våran USP jämfört med resten av Europa. Att vi ligger just nu längst fram i gröna omställningen. Det här våra bolag har möjlighet att verkligen lyckas och kunna expandera och sälja sina produkter utomlands. Vi får inte tappa den positionen.
Och du var ju lite inne här på Industriklivet, och om vi då går från privat kapital till offentliga medel för klimatomställningen, så ser vi ju att allt fler länder och även EU väljer att subventionera mycket av klimatomställningen. Dels genom investeringar i olika tekniker men också subventioner till enskilda företag. Hur ser du på den utvecklingen?
Men jag tror ärligt talat, om man kollar historiskt, så har nationer, länder, grupperingar alltid subventionerat olika typer av verksamheter. Det har vi gjort oavsett om det handlar om välfärdsdrift i Sverige, där man kan definitivt säga att 100% av välfärdsbolagens inkomster kommer från statlig eller offentligt skattemedel, eller andra verksamheter. Historiskt sett så har alltid gemensamma investeringar lett till att man har sett en förändring. Så att man ser det nu inom den gröna omställningen är inte särskilt konstigt, utan det är business as usual. Det är så många länder gör. Det som är dock lite intressant att se, det är den enorma, enorma effekten som vi ser i USA. Hur Bidens stora investeringar på ett sätt som skulle få Europa att liksom skrika efter att det här är extrema mängder av subventioner bidrar till att deras tillväxt ökar så kraftigt att de går emot inflationen. På ett sätt som Europa, i synnerhet Sverige som nu har lägst tillväxt i Europa, har svårt att matcha. Och här tror jag att Europa måste vara med på banan mycket mer.
Mm. Men ser du inga risker kring subventioner? Jag tänker att det är ju lätt att snedvrida konkurrensen och den teknologiska utvecklingen går väldigt snabbt och dagens teknik behöver ju inte vara morgondagens lösning.
Det där är väldigt klokt och det där tror jag man måste tänka efter. Jag inbillar mig att vi i Sverige är ändå ganska duktiga på att kunna utforma, eller historiskt har kunnat vara duktiga från tid till att utforma den här typen av system. Ta till exempel norrmännen, de valde att satsa på elbilar. De valde elektrifiering som metod ganska tidigt. Och det var elstolpar, det var stöd för elbilar. Hade du elbil kunde du köra i bussfil i Oslo och så vidare och så vidare. Och de tvingade fram just den tekniken. Just det föll väl ut för norrmännen. Men den svenska modellen tror jag faktiskt mer på. För Sverige valde ju både under Reinfeldt-regeringen och sen Löfven-regeringen och Andersson-regeringen har det ju varit att här har det varit en grön omställning där politiken inte tar hänsyn eller tar ställning för specifik lösning. Om det är vätgas eller om det är vätgasfordon eller om det är elfordon. Utan det handlar om att grönifiera hela fordonsflottan. Sen har marknaden liksom någonstans stabiliserats kring att det är elektrifiering som verkar vara vägen framåt. Och jag tror att just den delen, att politiken ska hålla sig borta från enskilda teknikval, det gör ingenjörer och det gör marknaden bäst. Men däremot ska politiken vara med och utforma riktningen om vartåt man ska.
Mm. Tycker du att jag tänker på också teknikneutralitet är väl väldigt viktigt i det här sammanhanget för att inte peka ut specifika?
Exakt, teknik. Det var det ordet jag letade efter i min harang, så stort tack. Ja.
Okej, men då tänkte jag att vi går över lite till specifika branscher. Och finns det några typer av bolag som intresserar dig som investerare mer eller mindre?
Så jag tycker om, jag är ju gammal IT, både dataingenjör i akademiskt, en av mina examen, men också IT-entreprenör. Så att den typen av bolag intresserar mig som person. Jag tycker att där finns det väldigt mycket häftigt att utveckla. Dessutom så är det en stor framtidsbransch. Hela digitaliseringen kommer att vara oerhört viktigt. Det är ett segment. Det andra är att jag verkligen någonstans förälskade mig i energipolitiken under det året jag hade tillfälle att vara energiminister. Och jag tycker det är helt fantastiskt att se hur, både naturligtvis hur viktigt energin är för vårt samhälle, hela energi- och elproduktionen. Men hur kan vi ställa om vårt elnät till att bli mer dynamiskt, till att bli mer resilient, till att leverera låga priser dygnets alla timmar, år ut och år in? Hur kan vi ställa om utan att ta de här gigantiskt dyra investeringarna som egentligen binder fast folk vid väldigt dyra kostnader under överskådlig framtid? Just där finns det väldigt mycket tekniklösningar som jag tror är ingenjörsmässigt häftiga, klassiskt svenskt tänkt, som jag tycker är fantastiskt att kolla på.
Ja, verkligen. Men vilka branscher, du var lite inne på det ju i och för sig innan, men vilka branscher är i störst behov av gröna investeringar?
Men om man kollar, liksom, man får välja vad man kör efter. Lite grann som när man kör ett bolag, nu är jag ju företagarnas podd här, så kanske man kör efter likviditeten och då vet man hur man ska agera, eller om man kör efter att bygga upp balansen eller vad man jobbar med i bolaget. Sådär. Lite grann så är det med investeringar också. Om man då väljer att mitt fokus är minskad utsläpp. Ja, men låt oss gå till de största utsläppmarknaderna. och se var där är utsläppsområdena, se var det finns bolag som kan minska utsläppen av tung industri, var det finns bolag som kan minska utsläppen av fordon till exempel. Eller om man kollar på kemikalier, ja men då får vi väl kolla, då kanske det är livsmedelsproduktionen där det finns lösningar att göra på miljö- och klimatsidan. Så jag tror att man får välja vad man kör efter, och man kan köra efter flera nycklar liksom sådär, men man väljer vad man vill ha den impacten av sitt engagemang. För mig har det blivit väldigt mycket just gränslandet mellan teknologi, säkerhet och energi.
Och vi pratade ju också tidigare om lite olika typer av impactinvesteringar. Och ofta är det väl de som inte får investeringar som kanske behöver det som mest. Hur överbryggar man detta?
Det där är, alltså, människan är ju i huvudsak ett flockdjur. Det blir otroligt tydligt när man kollar på en marknad, oavsett om det är aktiemarknad eller om man kollar på investerare, affärsänglar eller vad det är. Jag har en vän som driver ett energibolag, en av de här som blev lite mer hypade i startupfasen. De fick tacka nej till investerare en gång i veckan som kom och knackade på. Medan jag har andra vänner som också driver energibolag med väldigt, väldigt bra produkter och en väldigt god framtid för sig. Mm. Där de har jättesvårt att kunna attrahera kapital. Och den där, den som hade den spåkulan skulle ju kunna göra både enorm insats för landet men också för sin egen plånbok naturligtvis med sina investeringar. Men det där är väldigt knepigt. Jag tror att där måste det finnas helt enkelt en större sektor eller en större kluster av investerare i Sverige. Och här måste vi jobba mycket mer. Om man kollar på, i synnerhet om vi kollar på techbranschen till exempel, så finns det en enorm finansieringskluster i Silicon Valley. Och förr eller senare hamnar de flesta techbolag på ett eller annat sätt. Någon koppling mot Silicon Valley. Det är väldigt häftigt just då. Men det kanske inte är det som bygger Sverige eller Europa nödvändigtvis starkt. Så jag tror att vi behöver jobba mycket mer med ett finansieringskluster. Både naturligtvis offentlig finansiering och subvention och HH som vi har varit inne på. Eller offentligt riskvilligt kapital. Men också privata investeringskluster för att kunna nå fler bolag. Sen måste ju varje företagare vara ganska, varje entreprenör vara ganska liksom om sig och kring sig och träffa väldigt många och lägga ner kan man säga okärligt, det beror på om man får betalt för det eller om man får investering så kanske inte okärligt. Men man behöver lägga ner väldigt mycket tid på att träffa folk och vässa sin pitch och presentera sin idé.
Och tittar man till exempel på fordonsindustrin och livsmedelsbranschen så har de ju som har svårt till liksom utsläppsminskningar. Och hur kan hållbara investeringar bidra till en positiv utveckling i de här branscherna?
Men jag kollar, nu var det en exemplen som jag läste i en rapport, nu kommer jag inte ihåg rapportens namn just nu, men hur man skulle klara sig i händelse av att man blev utan nationell elleverans, händelse av kris eller krig eller någonting, så skulle ju elfordonen klara sig överlägset bäst, för att det finns alltid någon som har solpaneler någonstans i närheten där man skulle kunna ladda sin bil, men det är omöjligt om det inte finns el centralt att pumpa upp ens oljan eller bensinen som finns i bensinmacken som är närmast liksom, så jag tror att en hel del av det är kunskap och kompetens och attityd, men sen är det ju naturligtvis så att ska vi nå en bättre omställning så kommer det behövas väldigt mycket tekniklösningar där företagen sitter på lösningarna eller innovatörerna sitter på lösningar. Får jag göra en liten utvikning?
Det får du väldigt gärna göra.
Det fanns ju i slutet av 1800-talet fanns det en diskussion om städernas tillväxt. Där man var oroad om att städerna inte kommer att kunna växa mer. Eftersom New York var så pass stor, London var så stor, Stockholm var relativt stor för sin del. Och till exempel New York konstaterar man, New York kommer inte kunna bli större. Eftersom man skulle rent fysiskt drunkna i hästspillning. Allting drogs med häst och vagn, det var så mycket döda hästar som ramlade på gatan varje dag, det var så mycket hästspillning överallt. Och när man konstaterade, då hade Carl Benz redan rullat ut första bilen ur garaget. Mm. Men ingen såg den enorma förändringen som var på gång i teknikskiftet som förändrade. Och idag är New York bevisligen större än vad det var i slutet av 1800-talet. Rätt ofta tänker jag faktiskt, både som politiker som jag var tidigare men också som investerare. Var är den här nya tekniken som kanske redan finns i någon garage eller något företag som kommer att förändra hur vi jobbar i framtiden i grunden. Kommer det vara energilagring? Kommer det vara energieffektivitet? Kommer det vara energiproduktion? Ett annat exempel är ju under oljekrisen, 70-talets oljekris. Innan det så var bilarnas, alltså förbränningsmotorer, de drog någonstans 1,6-1,8 liter per mil. Nöden gjorde det tvunget under 70-talskrisen att börja innovera. Idag driver förbränningsmotorerna kanske 0,6-0,5 liter per mil. Den enorma energieffektiviseringen, vinsten som kom där, kom en teknikutveckling. Vem sitter på de lösningarna, motsvarande sådana lösningar idag? Och det tycker jag är väldigt häftigt. Och där tror jag det finns väldigt mycket att göra och hämta hos bolagen. Sen ska jag säga också att det finns också, man måste också utgå från verklighet och teknologi och vetenskap någon gång.
Ja.
Ibland känner jag i den här miljön, mediala miljön vi lever i med, jag vill inte kalla det social media, för det är inte särskilt social oftast, utan det är snabbmedia. Lite grann som snabbmat som inte är jättenyttigt, så är inte snabbmedia alltid nyttigt heller nödvändigtvis. Och i den miljön så blir det ibland som att vetenskap blir någon form av tyckande. Jag vet inte hur många gånger jag har fått resonera med kanske blivande företagare att den här är en jättebra idé, men det du har ritat upp här är egentligen fysikaliskt en evighetsmaskin. Den går inte att bygga på det sättet, för du kommer inte att kunna få ut den mängden energi du vill ha ur det här. Och jag pratade med någon på Patentverket och de har väldigt ofta just patentansökningar på det som egentligen är en, till exempel evighetsmaskin, om vi tar det bara som ett exempel. Så någonstans så tror jag att värdet av vetenskap och ingenjörskonst behöver ändå värderas högre för att vi ska nå framgång.
Ja, verkligen. Om vi tittar på produktion av eldrivna fordon. Vi har ju ändå konstaterat att elektrifieringen är vägen framåt. Och man ser ju både från EU och från Sverige att det är det man satsar på. Men det har ju fortfarande en väldigt stor negativ klimatpåverkan. Och hur lång tid kommer det ta innan även detta får mer positiv utveckling?
Det är en bra fråga, eller så är det ingen bra fråga. Det får vi säga. Låt mig resonera kring det här. Vanliga bilar, alltså vanliga gamla bilar, sådana här bensinbilar eller diesel eller vad det nu kan vara. De är inte särskilt positiva. Det är inte det klimatneutralt att tillverka dem. De är ju också oerhört kostsamma miljömässigt att tillverka. Sen kommer elbilarna som är kanske likvärdigt med de, kanske något mer eller något mindre, men i huvudsak likvärdigt med de vanliga, eller med vanliga, med gammelbilarnas liksom miljöbelastning att tillverka. Men under driftstiden så är den oerhört mycket bättre. Så nettot är ju klart bättre med elbilar än med gammelbilar. Men kommer det bli ännu bättre? Det tror jag. Vi ser ju redan nu batteriteknologier som är på gång som inte använder de här sällsynta jordartsmetallerna. Om vi kollar på social hållbarhet och klimatmässigt hållbarhet så har ju norra Sverige, där har funnits fyndigheter nu som vi har hittat med ett antal av de här jordartsmetallerna, de här sällsynta metallerna, som kommer att förhoppningsvis kunna utvinnas både på ett mer socialt och ett miljömässigt mer hållbart sätt än vad det görs i andra länder. Så, och det kommer i sig också innebära en positiv påverkan då för tillverkningen. Men jag ska säga så här, man ska inte alltid leta efter tulpanrosen. Ett rejält steg framåt är redan med elbilarna, och det kommer att ta steg fram för att det ska bli ännu bättre. Så kommer det vara. Vi som har haft råd att skaffa elbilar, elhybridbilar tidigt eller relativt tidigt när marknaden kom, där finns det ju också ett ansvarstagande att göra det. Men de bilarna kommer ju sen ut på andrahandsmarknaden och gör det möjligt för ännu fler att kunna kliva på det här tåget. Att kunna både resa smidigare, bättre, tystare, bättre acceleration ärligt talat, och också mer klimatsmart.
Du har ju ändå varit energiminister, så det är ju lite svårt att låta bli att fråga lite kring energipolitiken. Men det var väldigt intressant att höra ditt perspektiv som politiker. Och energifrågan var ju väldigt stor under din tid som minister, och till stor del på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Och med facit i hand, hade det varit vettigt om vi hade haft mer kärnkraft vid det tillfället?
Det beror på hur man ser det. Alltså, så här, om man fick önska, det hade varit bra om vi hade haft jättemycket mer elproduktion. Och det konstaterade även energiforsk. Om man hade haft en mer elproduktion i södra Sverige motsvarande en kärnkraftsreaktor eller motsvarande en stor vindkraftspark. För det var vad deras rapport kom fram till. Det var ganska teknikneutralt. Så hade elpriserna kunnat vara ännu lägre då. Så naturligtvis är det så, men jag konstaterar att de kärnkraftverk som då lades ju ner av sina ägare efter att de fick reda på att den här effektskatten på kärnkraften skulle tas bort. Men det var så pass långt gångna, så pass gamla prylar så att de ansåg att det behövde bytas eller avvecklas. Att det var inte lönsamhet att byta ut det. Men det är klart att liksom, hade vi haft mer elproduktion, hade vi haft varit ännu snabbare att bygga fler vindkraftsparker, ja, då hade vi haft ännu lägre elpriser än vad det hade varit om vi hade haft något annat. Så absolut, mer elproduktion är alltid bra att ha. Den svenska kärnkraften är oerhört viktig i vår energimix. Vi kommer att ha kärnkraft under överskådlig framtid. Det tror jag är bra, det tror jag är viktigt. Varenda kärnkraftverk som vi har nu borde livstidsförlängas. Det borde få höjd effekt och få finnas kvar. De investerare som vill investera in i kärnkraft ska välkomnas, för de kommer att vara viktiga att göra det. Vi måste bara se till att det blir på ett vettigt marknadsvillkor som gör att priserna inte blir dyrare framåt. Man kan säga att som politiker ibland säger man saker och några år senare kan man lyssna på det. Och alla har någonting de har sagt som de tycker så här, men det här åldrades dåligt eller det här åldrades väl. Men jag konstaterar att jag tror det var i november någon gång i tv när jag sa på tal om att Wallenberg övervägde att investera i kärnkraft, så sa jag i tv, show me the money. Och de numera bevingade orden, måste jag säga, de har ändå åldrats väl, för fortfarande så är det så just lönsamheten i att bygga kärnkraft som är problemet. Det är inte så att det är fel på tekniken eller att den inte levererar el eller något sånt där. Allt det där är jättebra, jag är väldigt för det. Bara det sker på marknadsmässiga villkor. Jag gillar bara bra affärer.
Gör regeringen en bra affär nu då när man investerar i kärnkraft? Kan det bidra till mer elproduktion, tror du?
Vi får se, det där är svårt att säga. Men jag ser inte att den föreslagna lösningen är inte särskilt intellektuellt begåvat, ärligt talat. För det bygger ju på att antingen så är elpriset i framtiden dyrt och då betalar vi dyrt direkt till elkonsumproducenterna. Eller så är elpriset billigt. Och då ska vi betala till elproducenterna via skattesedeln. Det vill säga samma bolag, samma individer ska betala fast via skatten till samma producenter för att upprätthålla det dyra priset, det dyra garantipriset. Så den lösningen är ju ett sätt att låsa fast människor, låsa fast Sverige vid dyr elpris under överskådlig framtid. Det tycker jag inte är bra. Det är viktigt att säga att man får inte, och här är ju egentligen där man gör fel, som politiker ska man inte låsa sig vid teknikval. Kärnkraft, vindkraft, allt som är fossilfritt måste vara på bordet. Men det måste också vara lönsamt för att det ska bidra till det som det ska göra för industrin, för företagen, för människorna, för elpriset. Och då måste det liksom på något sätt ha på marknadsmässiga grunder. Och det är det jag tycker att man saknar. Man har låst fast sig vid ett energislag utan att vara särskilt ingenjörsmässigt, ärligt talat, från politiken i det läget. Låst sig vid ett energislag och sagt att vi ska subventionera det utav bara 17, no matter what. För att det här är våran pet project, vi älskar det. Det tror jag är fel. Det skadar Sverige. Men däremot om man skapar en marknadssystem och säger att ja, alla kraftproducenter ska erbjuda en viss garantiproduktion över tid. Är du en vindkraftspark så får du upphandla till exempel en fjärrvärmeanläggning eller gå ihop med en kärnkraftverk och erbjuda så att ni tillsammans under över tiden kan alltid garantera en viss produktion. Och om ni inte gör det, ja, men då får ni en penalty så att ni har en incitament att alltid se till att prylarna är i toppskick och levererar el. Det kan vara så här att för så är det ju, om det inte blåser så är det ju en ansträngning för elnätet som måste plocka upp det någonstans. Om det är en snabb stängning av ett kärnkraftverk är det en enorm ansträngning på elnätet som måste plocka upp den förlusten någon annanstans eller oplanerat stopp. Och jag tror att här måste man hitta marknadsincitament för att skapa mer stabila producenter, elproducenter. Det kan vara batterier om det är korttidslagring, det kan vara lagring i molekyler, vätgas eller grön metanol eller vad det nu kan vara. Det kan också vara att man helt enkelt har två olika kraftslag som samverkar med varandra. I Sverige så är ju egentligen vattenkraften som är ryggraden som alltid kan rycka in. Alltid rycker in de facto, kan, det är inte alltid den kan, men nästan alltid kan rycka in och plocka upp när någonting annat faller bort. Problemet är att den mesta vattenkraften produceras i norra Sverige. Och även om elöverföringen med norr och söder är den kraftigaste, största i hela Europa, så är det ändå inte tillräckligt för att ersätta till exempel ett snabbstopp i ett kärnkraftverk eller om det är total vindstilla i, från öst till väst i hela södra Sverige. Så att jag tror att vi behöver fler anläggningar, vi behöver ett mer distribuerat elsystem och vi behöver se till att skapa en marknadsmodell som premierar det som är billigast och stabilast.
Mm. Och, och frågan är ju, hur når vi dit? Vi har ju väldigt långa tillståndsprocesser för att etablera både vindkraft och kärnkraft. Jag var ju med det här med något bolag där det hade tagit om 17 år för att göra en förändring i ett vattenkraftverk. Mm. Hur löser
det?
Det
där är helt galet. Under 30 år har Sverige förbrukat 140 terawattimmar el per år. Alltså under 30 år har vi använt lika mycket år ut och år in. Digitalisering, elbilar, allting. Vi har i huvudsak slutat värma upp våra hushåll med direktverkande el. Det har frigjort el på marknaden och det har gått till digitalisering, det har gått till industri, det har gått till elbilar och till annat sådär. Men nettot har varit 140 terawattimmar el per år ut och år in. Någonting hände under de här 30 åren. Vi slutade utveckla. Vi har bara underhållit det här systemet. Jag vet att när jag var minister, vi jobbade ju jättehårt med att få våra myndigheter att förstå att det är inte underhåll. Det är den snabbaste expansionen någonsin ni måste ta höjd för. Nu måste ni verkligen ställa om till att bygga ut. Men förutom myndigheternas förståelse så där, för det kan man ändå som regering någonstans beordra fram. Men lagstiftningen har ju förändrats. Varje gång vi har ändrat i kommunallagen eller plan- och bygglagen har det blivit lättare för kommuner att säga nej till viktig infrastruktur som är viktigt för hela landet. Allt från elnät till elproduktion. Varje gång vi har ändrat i äganderätten så har det blivit lättare för markägare att sätta stopp för viktig produktion av till exempel el eller om det är elnät eller vad det nu kan vara. Varje gång vi har ändrat någonting kring kulturhistoriska miljöer har det blivit lättare för länsstyrelsen att stoppa saker som är viktigt. Och det har ju, varenda en av dem kan man säkert stå upp och försvara och tycka det är jättebra. Det är klart att vi ska ha stark ägandeskydd, det är klart att kommunerna ska ha stark skydd och säga ifrån och sådär. Men när man ser det här lagret som vi har lagt på lager på lager på lager under 30 år så är det ju galet om vi nu ska gå in i den snabbaste expansionen någonsin i vårt lands historia av elsystemet. Då måste vi minst halvera tillståndsprocesserna. Det var en proposition under min tid då som alla ställde upp i riksdagen på. Men nu måste det levereras. Det måste verkligen förkortas de här tillståndsprocesserna. Och en del tillstånd kanske vi ska se över om de verkligen behövs.
Mm. Och hur tror du att man kommer runt det här med kommunens vetorätt? Är det att ta bort vetot eller det har också varit förslag om att man ska kompensera kommuner? Vad tror du är lösningen?
Jag tror att det finns säkert jättemånga olika varianter. Jag konstaterar att danskarna är ju ganska listiga och de har en listig modell där de närboende, åtminstone för vindkraftverken, de närboende i vindkraftverken får köpa sig in upp till 20% av varje verk till nästan nominellt belopp. Vilket gör att alla närboende blir delägare i varje verk. Och det har varit ett sätt att faktiskt bejaka elproduktion i närheten. Man ser inte bara den här pinnen som står där och snurrar möjligtvis liksom i horisonten. Nu är ju Sverige så pass stort och vi har så stora skogsområden så ofta ser man inte det. Men även om man skulle se det så. Utan man ser verkligen nyttan av det. När jag var liten och växte upp i Norrbotten så älskade jag pitebornas mentalitet. För det finns en pappersmassafabrik där och det luktar ju inte jättegott av pappersmassa. Men piteborna brukade säga till mig, du vet, det är så här pengar luktar. Och just den mentaliteten älskade jag. Det är liksom, det är en nackdel med det, men det är en enorm fördel. Vi får jobb, vi får tillväxt, vi får råd av det här. Det är samma sak med till exempel vindkraftverken eller andra kraftslag som behöver komma till. Vi hade ju en idé på hur man skulle minska tillstånds, processtiderna.
Mm. Ja.
Och det byggde ju egentligen på tre saker. Det ena är ett mer sekventiellt arbetssätt. Mm. Eller förlåt, en mer parallell arbetssätt. Idag jobbar många myndigheter sekventiellt. Man väntar på att en myndighet har sagt sitt och sen tar nästa vid och sen tar nästa vid. Det tar väldigt lång tid. Istället för att alla ska utgå ifrån att på ett eller annat sätt så kommer det att få, vi kommer att landa i ett positivt och så jobbar alla parallellt. Den andra delen är att jobba mer digitalt, använda mer machine learning eller annat för att kunna minska arbetsbelastningen. Och det tredje är vad jag kallar för brute force, helt enkelt mer pengar till myndigheterna så att de har fler handläggare som behandlar tillstånden snabbare. Det är åtminstone den enkla 1-2-3 lösningen för att korta tillståndsprocesstiderna. Sen utöver det kan man ju gärna diskutera, ska man göra till exempel elnät till nationalintresse så att det kan skära igenom ett antal tillståndslagar? Ska man se över hela den här tillståndslagret, lager på lager på lager som finns kring tillstånden?
Mm.
Och så där. Och det där är ju ett lite större arbete, men jag tror vi måste göra allting.
Mm. Ja, verkligen. Ser du någon konflikt mellan, jag tänker, miljöbalken och klimatnyttiga projekt?
Absolut. Ja, men här tror jag vi måste också resonera politiskt. Det är skillnad mellan miljö och klimat. Ibland går de hand i hand, ibland går de inte hand i hand. Miljö är här och nu på den här specifika platsen. Klimat är den stora effekten som den har över tid för hela planeten eller för vårt land. Ibland så kan det vara så att om vi sätter en, jag tar det som ett exempel, om vi bygger ut elnätssystemet på en specifik plats så kanske vi kan få grön stål som gör att alla bilarna som vi ser på gatan går på stål som har haft mycket mindre klimatpåverkan, som har haft väldigt stor, mycket mindre utsläpp och jättestor klimateffekt som är positivt. Men för att sätta upp just det här elnätet så kanske det finns en salamander eller någon annan känslig art som skulle behöva kanske flytta på sig och bo någon annanstans. Och då står de mot varandra. Då står den här miljön här och då för just den känsliga arten och det stora klimatprojektet mot varandra. Och det här måste vi kunna balansera.
Mm.
Det är inte alltid man får båda två. Man ska naturligtvis försöka få båda två så bra som möjligt. Men ibland så måste man ju fatta ett politiskt besvärligt beslut trots att det står en massa folk och skriker åt det ena eller åt det andra hållet. Men fatta ett beslut att nej, men det här är bättre för the greater good. För the greater good kanske den här arten är så pass känslig så att vi inte ska bygga elnätet där utan vi får ta en dyrare elnätsdragning någon annanstans. Eller att ja, men vi hittar nog ett nytt hem åt den här arten några kilometer bort så att vi kan bygga det här elnätet där. Men man behöver fatta de här besluten och man behöver bli snabbare på att fatta de besluten.
Mm. Och om vi tittar på miljöbalken så har den ju ett par år på nacken. Tror du att det är den som behöver reformeras för att få till de här klimatnyttiga projekten?
Jag tror att det finns säkert anledning att se över. Ja, så här, generellt sett så behöver det alltid ses över lagar med genom mellanrum. Så det behöver naturligtvis där också. Utan att jag pekar ut någon specifik paragraf i lagen.
Ja, men då börjar den här podden leda mot sitt slut. Är det någonting du vill tillägga?
Men det kan jag säga. Jag drivs av både som politisk intresserad person och tidigare politiker men också nu som investerare. Jag drivs av att gröna omställningen ska vara hållbar. Och det vi ser nu, gröna omställningen ska vara hållbar också ekonomiskt hållbar, det vill säga att den ska vara lönsam. Det vi ser nu är att den gröna omställningen bidrar till att stärka vårt lands säkerhet och självständighet. Vi blir med en bättre energiproduktion blir vi mindre beroende av huruvida Putin vill stänga av gaskranen eller inte. Med mer elbilar blir vi mindre beroende om oljeschejkerna vill sälja olja till oss till viss pris eller inte. Vi blir mer självständiga och starkare som land. De här projekten ger oss mer arbetstillfällen, det ger oss tillväxt. När våra bolag blir bäst i Europa eller bäst i världen på att bygga nya dynamiska elnät, ja, då kommer de att ha en jättemarknad utanför Sverige också att kunna sälja på. Så det är verkligen grunden för vår framtida välstånd. Och det tredje är att vi kan ha en planet som fortsatt kommer att kunna vara beboeligt för människor som vi kan lämna till våra barn. För planeten kommer ju finnas ändå. Men det är inte säkert att vi kommer att trivas så jättebra på den. Det blir väldigt varmt.
Ett litet sidospår. Och jag googlade ju dig innan du kom hit. Eller jag vet ju till vem du är, såklart. Men jag läste också att du extra knäckar som DJ.
Ja.
Ja, det är jättekul.
Det gjorde jag många år faktiskt.
Ja, du gjorde det.
Väldigt roligt.
Ja, och om du fick bestämma, vad skulle soundtracket till klimatomställningen vara?
Oh. Ja, men jag har ju en låt, men ja. Det är ingen som känner till den. Alla förväntar sig att jag ska dra någon kreddig låt med ja. Typ Bob Marley eller med någon sån här. Men väldigt okreddigt så finns det ett tysk band som heter Scooter. Och de gör ganska liksom, lite ravig musik. Sådär. Ja. De har en ny singel som heter Techno is Back. Mm. Och någonstans så är det liksom egentligen gröna omställningen, det är just tekniklösningarna, det är digitaliseringen, det är ny modern teknologi, det är den nya ingenjörskonsten som är tillbaka och som visar vägen framåt. Som en skohorn kan vi kanske trycka in Scooter's Techno is Back.
Och där tycker jag att vi avslutar podden med de orden. Tack så jättemycket för att du kom hit, Kasia Afamba.
Tack så mycket.
Nu är podden slut för denna gång. Fler avsnitt finns på företagarna.se. Avsnittet är klippt av Peter Thu och producerat av David Hagen. Vi hörs igen snart.